Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
.303, som i 3,03 minuter var Stina Nilssons segertid när hon blev olympisk mästare i sprintloppet vid de senaste vinterolympiska spelen i Pyeongchang. Segermarginalen till tvåan, ja, den blev 3,03 sekunder.
Vilken dubbel 3,03 start på det här härliga avsnittet, tjusigt där. Och här mer skidor mitt i sommaren. 303 världscupstarter gjorde norskan Marit Björgen under sin lysande karriär. Hon vann mer än vart tredje världscuplopp, det är en hel del.
Apropå uthållighet, tänk att springa 303 kilometer, eller lite drygt 30 mil, under ett dygn. Det är ett av flera världsrekord i ultramaraton som innehas av greken Yannis Kouros.
303 matcher i den amerikanska fotbollsligan NFL gjorde Jerry Rice, så kallad wide receiver igen. Och han har spelat flest matcher i ligans historia. Vid fyra tillfällen vann han dessutom Super Bowl med San Francisco 49ers.
303 mål gjorde mäktiga mittfältsmotorn Frank Lampard under sina drygt 1000 matcher för engelska landslaget och sina klubblag, där vi förstås kommer ihåg tiden i Chelsea som sticker ut med både Champions League och Premier League-titlar.
303 dagar gick det mellan suveräna stavhopparen Sergej Bubkas första världsrekord på 5,94 och hans nästa, då han blev den första att gå över 6 meter i Paris sommaren 1985.
303 bollar förlorade bordtennislegendaren Jürgen Persson i sitt sjätte och sista OS i Peking, men han vann fler och många av de avgörande poängen dessutom, vilket ledde honom till semifinal som 42-åring.
Jürgen, som är förbundskapten just nu för svenska bordtennis-OS-truppen, precis avslutat EM också och snart ska tävla i Tokyo. Alltså, jag tänkte prata lite mer om det där senare faktiskt.
Riktnumret 0 och så såklart 303 går till Kungälv, där klassiska bandyarenan Skarpe Nord ligger. Och där spelar IFK Kungälv, som i många, många år spelat i högsta serien, dock inte längre.
Då tänker jag ju på annandags Sportextra, som Bengt Skött och jag ledde under hela 90-talet på Radiosporten. Faktiskt varenda annandag var vi där. Och det var ju ofta Peter Jylander eller Per Karl på plats där på Skarpe Nord. E6an går ju precis bakom ena hörnflaggan väl? Så jag har förstått att vägsalt kan stänka ner och göra isen, ska vi säga, mindre bra.
Det är nästan som man skulle vilja lyfta på luren i det här avsnittet och slå en signal till just 0303-området.
Då har du det här, det ringer hos vaktmästaren på Skarpe Nord. Det är mål!
Ja, vi får se om vi hinner med det där. Det är mycket som pockar på i det här avsnittet 303.
Av Sporthuset.
Med Jens Fjällström,
Tommy Åström
och Lasse Granqvist.
Jag måste säga det att det här med rättvisa, det är ett märkligt ord. Alltså det är ett ord vi lär oss tidigt i livet. Det är inte rättvist, ropar ju min dotter Filippa när min andra dotter Frida får en tesked mer glass på tallriken. Och det har jag hört så mycket här de senaste veckorna, och inte minst efter den här matchen mot Ukraina. Det hade varit rättvist om Sverige slagit Ukraina, säger många. Men hur var det? Hade det inte varit rättvist då, när Sverige tog poäng av Spanien efter att knappt haft bollen, eller? Och just det där ordet, vi som är på ord ibland i sporthuset, skulle man inte vilja eliminera det? Det finns ingen rättvisa inom fotboll i den meningen att ha mer boll eller fler chanser borde ha gett ett visst resultat. Det enda man kan säga kanske är att om målen återspeglar det som syns ute på planen så kan man väl säga det. Men att fimpa ordet rättvisa, vad tror ni om det som startpunkt på det här avsnittet, Jens och Lasse?
Man kan ju säga om det var rättvisa på i sport så skulle det göra sporten mindre intressant. Det är ju det här oförutsägbara och det att ett lag med mindre bollinnehav eller med färre attacker ändå kan klara av och vinna en match. Men jag gillar inte ordet rättvisa överhuvudtaget.
Rättmätigt kan man använda ibland tycker jag. Alltså att ett lag har ett spelövertag eller skapar mycket chanser och till sist så är det liksom berättigat att de gör ett mål eller får en belöning i form av, eller belöning, men att de tilldöms en straff eller vad det nu är för någonting. Den typen av iakttagelse kan det ju vara. Rättvisa finns ju inte någonstans.
Men då hör man det väldigt, väldigt ofta säga så här: det hade varit rättvist om Spanien hade vunnit mot Sverige. Det hade varit rättvist, men det blev oavgjort. Och där någonstans tar vi avstamp ifrån det som har hänt här precis innan vi spelade in det avsnittet, nämligen att Sverige är utslaget ur EM. Och du kommer direkt från studion, Lasse, och du ser mörbultad ut.
Ja, nej men det var ju en, alltså åttondelsfinal, utslagsmatch Sverige-Ukraina, absolut fördel Sverige enligt de flesta bedömningarna och ingångsvärdena till matchen, men herregud, här pratar vi om marginaler som studsar hit eller dit. Det är ett rött kort som kan ändra matchen, det är en varbedömning som kan ändra förutsättningarna och det så kallade momentumet som studsar mellan lagen. Så att, inte mycket att säga om annat än gott jobbat Sverige, vann gruppen, tung motgång, nu ser vi framåt Spanien som nästa uppdrag i VM-kvalet i höst.
Det som kan kännas lite surt kan väl vara att när Sverige spelmässigt gör sin bästa prestation så åker man ur. Nu kan man ju då säga att ja, det har med motståndet att göra. Motståndet tillät det, men Slovakien tillät också. Men Sverige förmådde inte den matchen. Och det tror jag svider faktiskt en del. Man kan ju inte komma ifrån det här EM:et ändå och ur ett svenskt perspektiv och förundras över eller beundra Emil Forsbergs mästerskap.
Now Larsson. Support here from Forsberg. They do like to get players forward. It's deflected and in. It's that man again. Emil Forsberg, big deflection. But Sweden level just before halftime.
Det blir ju hans EM när vi ser tillbaka på det. Det kommer ju bli det. Emil Forsbergs EM.
Spelmässigt med en elegans. Med en kvalitet i varenda aktion. Det finns inte en aktion mer eller mindre där det inte finns kvalitet i Emil Forsberg. Och så sedan målen på toppen av det. Så det kommer ju att vara det här mästerskapet ur ett svenskt perspektiv som jag kommer att komma ihåg allra, allra mest. Men att man åkte ur när man spelade som bäst. Sen tycker jag faktiskt, jag vet inte hur mycket ni han pratade om det. Jag lämnade er i natten, Lasse, i studion där. Jag tycker faktiskt att de två svenska målen som man släpper in är ganska ovanliga svenska mål. Det brukar krävas mer av motståndarna. Och det var väl möjligen då den vattentäta defensiven släppte helt plötsligt in två stycken mål som båda hade gått att förhindra.
Vad tror du om filten där? Vad tror du om filten? Det blev en riktningsförändring i det svenska spelet inför åttondelen. Det sa du i förra avsnittet, Jens. Det skulle bli mer offensiv. Det blev det. Och vips så kommer baklängesmålen vi inte känner igen. Alltså någonstans så hamnar problemen.
Jo, jag förstår vad du vill åt och jag är beredd att hålla med om det när vi tittar tillbaka på Nations League-matcherna när Sverige spelar mot Frankrike och Portugal och bjuder upp, det vill säga då bara smack så kommer det portugisiska kontringar och vips så är Mbappé en mot en med Lustig och så är det mål. Men i det här fallet så tycker jag att alla fanns på plats. Det var liksom inte filten som inte räckte till utan snarare närvaron och koncentrationen i det ögonblicket. Sebastian Larsson glider in för långt och ställer sig och fokuserar på samma spelare som Micke Lustig och lämnar ukrainare som får gå till skott utan att ha en spelare nära sig. Vid inlägget, bägge mittbackar på plats och det tror väl jag när Janne och spelarna rannsakar sig kommer att svida.
Möjligen att Han var ju väldigt omarkerad, killen som nickade in det avgörande målet. Möjligen, jag menar, det har ju varit Victor Lindelöf och Marcus Danielsson hela vägen, och så ut med Danielsson i 98. Ett rött kort som ju inte går att diskutera på något sätt, även om det var ett himla liv om att den på något sätt inte skulle vara korrekt eller att det var fel på regeln eller annat. Men jag hoppas att den ukrainska spelaren inte får en allt för allvarlig skada till följd av det där. Det var ju en väldig otur givetvis.
Det där är en allvarlig skada. Alltså, ja. Det där är 6 månader borta. Usch, alltså. Usch. Det var något av det hemskaste jag har sett i form av en skada. Det är ju en sak om man skadar sig själv, men när man blir skadad av någon annan, så det går inte att diskutera det där med fara för annan spelare, våldsamt, alltså de olika saker som man väger in när man ska bedöma om det är gult kort eller rött kort, allting pekade på det. Då spelar det ingen roll att du spelar på bollen först.
Men vet ni vad jag tror? Jag tänker så här, spelare som inte varit med om den här nivån tidigare i sin karriär, de får nu en erfarenhet att stoppa i ryggsäcken som jag tror kan vara oerhört viktig. Jag tänker på spelare som Alexander Isak, Dejan Kulusevski, Kristoffer Olsson, Robin Quaison, alltså sådana som skickliga spelare som inte har varit med och spelat en utslagsmatch i ett stort fotbollsmästerskap. Jag menar på att den här, därför att grejen är så här, det är helt andra insatser. När vi kommer till utslaget i Europamästerskap, det är helt andra insatser. Du måste tänka på helt andra saker. Och det kan du inte veta innan du är där. Du kan inte veta det innan du har upplevt det. Och då tror jag att den här grejen, plus 1,5 då med sina respektive proffsuppdrag de har i olika klubbar här, är skickliga och duktiga. Det kan få en enorm effekt om Sverige kvalificerar sig till VM. För det är svårt. Men om de gör det så kan vi ha Qatar. Jag vill bara säga det. Jag drömde om...
med samma Brandtal som inför...
jag drömde om Sverige-England på Wembley.
Vi byter Brandtal.
Men jag hade inte fått Sverige-England på Wembley. De hamnar ju i Rom. Och jag fick det inte i final. De hamnar i kvarten. Det var lika bra att hoppa av. Ja. Men den här gången vill jag säga att tänk på det när vi närmar oss Qatar-VM 2022. Det kan vara någonting alldeles säreget på gång. För nu är de lite mer medvetna om att insatserna är helt annorlunda. Spelar ingen roll att du är favorit. Spelar ingen roll att du ska si. Spelar ingen roll att det är så. Det är helt
med
andra saker.
Med en 41-årig Zlatan i laget.
Han kan vara 45 vad med han belangar. Eller 48. Låt han spela så länge han vill. Hoppa hit och dit med flit och hur det nu än är. Det är fortfarande lika ovisst när du kommer till den här nivån av utslagsmatcher. Med eller utan Zlatan Ibrahimovic.
Sporthuset 303.
Tänk media ändå. Ibland ni där ute tycker det här med mediaintervjuer, det var några som hörde av sig när vi hade den här diskussionen om Osaka, tennisspelaren. Att det här med intervjuer och så, det bryr jag mig inte så mycket om. Det får vara som det är med det. Men det är ju oerhört viktigt alltså för att skicka ut signaler vad du står för. Och Janne Andersson har byggt upp ett förtroendekapital. När Janne nu misslyckas på bytesfronten, för det tycker jag var klockrent i er studio där från Jimmy Durmaz, som kritiserar sin egen gamla förbundskapten då, om att han gör för sena byten.
Sen kan man alltid diskutera hur tidigt eller sent man byter. Det är en evig diskussion. Och inte minst med min hustru Ulrika. Hon säger alltid att jag byter för sent. Men bortsett från vad hon tycker då, så kan man ju tycka vad man vill om det. Min grundinställning är ju ändå att man tar ut en startelva och den elvan ska liksom få chansen att prestera.
Tänk om Erik Hamrén hade sagt det. Herregud vad han hade blivit sågad. Om Erik Hamrén hade sagt att min fru tycker jag gör för sena byten.
Men det hade varit en större grej om Erik Hamrén hade sagt att Janne Anderssons fru tycker att jag gör sena byten.
Jo, men förstår ni? Så Janne har liksom byggt upp något som gör att han har ett förtroendekapital. Som gör att han kan missa lite på sån grej och komma undan med det som Hamrén inte hade gjort. Och det är tack vare att Janne är så uppriktig och sköter så bra, som vi ofta plussat för i Sporthuset också, kontra media, som ju är kanalen ut till er där ute, alla fotbollsvänner.
Men han pratar ju som privatpersonen Janne Andersson, visserligen i sin roll, så öppenhjärtigt och svarar ju på alla frågor i alla lägen. Och det är ju det, han krånglar ju inte till det, han försöker ju inte ge några bara politikersvar, utan det finns ju substans i det. Och då tror jag också att det, som en del i hela hans personlighet, så ligger att det också kan ligga nära till hans att referera till frun eller en reflektion som han har gjort i ett annat sammanhang. Och jag tror det är det som gör att man köper hela paketet med Janne Andersson.
Men frågorna måste ställas och funderingarna göras. Samtidigt så noterar jag med Janne Andersson att han bänkade ändå Marcus Berg. Jag trodde sträckan till det skulle vara längre än vad vi såg. Han startar ändå i en åttondelsfinal med Alexander Isak och Dejan Kulusevski på topp. Två spelare som inte har varit i närheten av den här nivån tidigare. Jag har största respekt för Alexander Isaks 17 mål i Real Sociedad. Det är nytt rekord av en svensk spelare, ett mer än vad Zlatan Ibrahimovic hade när han var i Barcelona. Jag har största respekt för Dejan Kulusevski i Juventus. Herregud, han spelar ett av Italiens bästa lag, eller ett framträdande lag i Europa ju, över tid. Men de har ju inte, det här är något helt annat. Jag vill ändå se att Janne Andersson tog steg som jag inte riktigt hade väntat mig faktiskt i sin laguttagning. Laguttagning är en sak, coaching är en annan. Ja. Byterna tog för lång tid och det är jag fullständigt övertygad om att alla kommer vara överens om efteråt. Och vad är det viktiga då? Jo, det är ju att man tar en extrem hög nivå av lärdom av detta. Vi vill inte se en åttondelsfinal i ett världsmästerskap 2022 och det dröjer med byterna. Då jävlar lär det bli livat. Då går du inte att snacka med frun inte. Men den här gången okej, men nästa svar nej.
Det här skulle man ju så gärna vilja att det gjordes någon undersökning som kunde svara djupare på det. Att kvalitativt få in en något sämre spelare, men fräsch spelare. Jag tror väldigt mycket på den grejen. Att när Sverige börjar gå lite tomma, när Isak Kulusevski går lite tomma, att liksom kvart 20 minuter tidigare kunna göra det bytet och inte tappa den schackningen. Trots att det kan vara så att de som kommer in för stunden formmässigt ligger något lägre, så ger deras energitillskott något som är mycket viktigare.
Men allvarligt talat, hur rörigt var det inte i förlängningen? I samband med att Danielsson fick rött kort och tre svenska spelare skulle bytas in, och det låg ju, och den här stackars ukrainska spelaren som blev skadad, och den annan låg ner, och så fick Bergen smäll i huvudet, och man undrade, står de upp överhuvudtaget? Och när man såg dem i närbild så såg de fullständigt
inte minst han nummer sju, ukrainaren där, lagkaptenen.
Han
var Jarmolenko, som man trodde i en halvtimmes tid hade sprungit sitt sista steg.
Ja visst, och jag sa till de som satt och tittade med, hittar ni fem spelare som är fräscha nog att slå straffar? Det kommer inte att finnas. De orkar ju inte fram till straffpunkter. Och sen dök han upp, den här killen, helt omarkerad mitt i alltihopa, och nickade så att det fick ta slut. Men alltså, jag tyckte det var en av de märkligaste föreställningarna. Och vi börjar räkna byten, och hur många gånger har de bytt? Ja. Och det kom i paus. Och fram med papper och penna och backa i kalendrarna eller i matchfakta. Och folk hörde av sig. Det är fel det här. Det är skandal. Det är skandal. De byter in för mycket.
De följer som kägler. Och den här ukrainska spelaren som kom in och utan att ramla fick axeln ur led. Alltså, då tänkte man, vad är det så? Och sen, Jarmolenko som var totalt uträknad ute, kommer in igen. Och så den här axelmannen kom ju också in igen. Och då tänkte jag så här, det här är ju Poltava. Det här är ju...
Veckans surr. Vi tar ju det profetia då, vi sticker in den här. Vi börjar med kvartsfinalen Schweiz-Spanien.
Spanien. Av anledningen att dels så har de varvat upp successivt och blivit bättre och bättre. Och så sen så tror jag när du spelar en sån match, leder 3-1, tappar upp till 3-3 och får förlängning, så är det så otroligt svårt att komma igen. Och sättet som spanjorerna tog tillbaka greppet och gjorde 4-3 och 5-3, tror jag blir så här moraliskt otroligt stärkande för deras del. Därför Spanien vidare.
Nej, helt enig med Jens. Spanien kommer vinna hela klubbet.
Hela klubbet?
Jajamän.
Nu går det händelserna i förväg.
Nej, jag vet hur det går där.
Okej, då tar vi hela slutspelsträdet då. Nej, men vi börjar med Belgien mot Italien.
Ja, då börjar jag. Det blir Italien, därför att belgarna är lite mer trötta än vad resultatraden anger, och de har en del skadebekymmer. Italien.
Jag har ju tippat Belgien och tror att det här liksom, tar de sig förbi den här matchen, då är belgarna vinnare, för då får de mest roligt tillbaka De Bruyne. Men utan De Bruyne och Eden Hazard så blir det tufft mot ett Italien. Jag står kvar vid Belgien ändå, av anledningen att jag tror att Italien pikade för tidigt.
Det är bra, då håller du fast vid ditt guldtips kanske då också.
Ja.
På den halva, nästa halva då, Tjeckien mot Danmark.
Danmark. Danmark sett över alla matcher som lagen har spelat, det lag som har faktiskt imponerat mig mest på mig, och det finns en otrolig energi i deras spel, så väl när de utan bollen, när de jagar på i sitt pressspel, som när man anfaller. Så Danmark imponerar oerhört mycket på mig, och jag tror de kommer att gå, ja, banne med om de inte kan vara i final också.
Danmark, av skäl som Jens anger, dessutom tjeckerna hade lite flax alltså. De Ligt skulle av någon anledning börja krafsa efter bollen med näven, och då fick tjeckerna en man mer och hade lite utdelning på det. Så lite lättare för tjeckerna att ta sig ända till den här nivån. Danmark vinner.
Och så då avslutningsvis Ukraina mot England.
Det blir Ukraina. Och jag plockar... Men jag plockar det. Du har sagt det, Tommy, vet du, nämligen att här har England bara varit på Wembley. Eller bara. Det var rätt häftigt att se mot Tyskland. Vilken match, herregud. Men alltså, nu har de fått revanschen från 1996 och semifinalförlusten mot tyskarna. Nu kom den revanschen och euforin och så vidare. Nu flyttar de till Rom. Det är första gången de är ute och tar en trip under den här turneringen. Och möter ett Ukraina som jag måste säga... det är ingen tillfällighet att de har en ranking högre än Sverige. Alltså, de har någonting hos sig. Och så är jag ju så, nu kommer känslorargument, jag tycker kul att använda dem. Jag är så förtjust i Andriy Shevchenko. Jag är sån gentleman, han lirar. Han har gjort så mycket mål. Ja, men jag har sett att jag har så mycket mål, vet du. Nej, alltså jag säger Ukraina.
England vidare. Av anledningen att man har man har en solid defensiv och luta sig mot. Och så sedan så har man Sterling som gör massa mål. Och så sedan så fick man det att lossna för Kane. Och än har man inte fått så stor utdelning på sina fasta situationer. Men man känner varje frispark, varje hörna. Och i de här sista avgörande matcherna så är det liksom... Det räcker att du plockar upp ett mål. Eller två på en fast situation, så är du vidare, och det tar England vidare, tror jag.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Tack för alla passningar som ni skickar till oss när det gäller fotbolls-EM och allt möjligt till sporthuset. Exempelvis har det kommit en fråga om England och Storbritannien, apropå att vi nyss pratade England. Jag har ju fortfarande någon slags förhoppning att de ska vinna det här. Jag har ju tippat England, vet ju sedan tidigare då, att Jens har tippat Belgien. Malin Wendel skickar in en frågeställning. Varför är det så att man inom sport ibland tävlar för England och ibland Storbritannien? Jag tog upp det här med några kollegor på jobbet som är födda och uppvuxna i England, men inte ens de hade någon aning om varför det är så. Till exempel i fotboll så heter England, i friidrott Storbritannien, i simning Storbritannien, i badminton England. Och det verkar inte spela någon roll om det är OS, VM eller vanliga tävlingar när man representerar sitt land. Och det här jobbade jag mig in i rejält, för det här är ingen lätt googling. Det är inte ett snabbt svar på Google.
Jag har faktiskt ingen aning, så jag är lite nyfiken på vad du kommer att säga.
Ja, verkligen.
Nej, men då är det egentligen då att, ja, men till att börja med kan man säga så här att Storbritannien är ju en suverän stat, en självständig stat som består av fyra riksdelar. Om vi bara pratar hur Storbritannien är konstruerat. England, Nordirland, Skottland och Wales, det är vi med på, eller hur? Mm. En union som upprättades 1801. Inom flera av de stora sporter så finns det landslag för respektive riksdel då, England, Wales, Skottland, Nordirland, istället för Storbritannien, precis som Malin inne på. Och då kan man säga så här, det är allmänhet sporter som England var pionjärer i. Och det finns ett antal sådana. Fotboll är en sån, badminton är en annan sån. Där man helt enkelt satte upp regler tidigt för hur de här sporterna ska vara och även bildade de första förbunden i världen. Om vi tar fotboll som exempel, så bildades världens första fotbollförbund, The Football Association, alltså FA, 1863. Och då fanns det ingen specifikation om det här täckte bara England eller hela Storbritannien eller till och med hela världen. Eftersom det var liksom, här startade fotbollen med det här. Och sen bildades under de närmsta decennierna i tur och ordning då i Wales och Irland och Skottland, och kom därefter. Och då utvecklades fotbollen helt enkelt med separata förbund och landslag för vart och ett av de här länderna i Storbritannien. Och när sen FIFA bildades mer än 30 år senare, FIFA kom ju långt senare, så var det inte så konstigt kanske att dessa förbund då fick fortsätta och ha då separata medlemskap. Men tittar man på OS då, som kommer snart i Tokyo, eftersom deltagarna i OS representerar suveräna stater, så ligger det till där. Och i Englands fall Storbritannien, så kan Englands landslag där inte delta i den olympiska fotbollsturneringen, utan där blir det Storbritannien. Så där har vi ett försök till förklaring. Det är inte helt logiskt hela vägen, men någonstans att
England uppfann vissa sporter och då blev det de här, den här uppdelningen.
Det förklarar ju faktiskt också varför regelutvecklingen i fotbollen är så styrd av de brittiska medlemsländerna. Internationella fotbollförbundets regelkommitté, IFAB där. Så att det är klart att du pekar ju ut en försök till en förklaring. Ja. Men helt logiskt tycker jag ju trots allt ändå inte att det är. Sen pekar du också på hur starkt Internationella olympiska kommittén är. Mm. Om de säger att det här ska Storbritannien tävla under bla bla bla, då är det så liksom.
Just det. Och då kan vi ändå ta, ger du mitt guldtips någon chans i EM? Eller ska jag ge upp?
Jag tycker faktiskt att du ska ge upp. Jag tycker det finns för begränsad kreativitet för att ta sig fram till en final. De kan ta sig vidare från kvarten, men det är för att det är beskedligare motstånd. Men annars så när det handlar om kreativitet, när det handlar om någon som ska förse Kane, Sterling och vem fler det nu må vara som är i den främsta linjen med bollar, så tycker jag där är de, saknar de spelare för mig. De har spelare längst fram och de har spelare längst bak, men centralt på mittfältet tycker jag att det finns för dålig kreativitet för England för att gå någon längre väg.
Harry had some wonderful moments at the World Cup, but Germany beaten in the round of 16, Wembley electric.
Yeah.
Special.
I'm speechless. I don't know what to say. Amazing, amazing day. Amazing game. Performance was top draw. Another clean sheet. But look, we go again. We ain't done nothing yet.
Hus i sporthuset.
Ja, vi ska förstås tacka till alla som via @sporthuset på Twitter hört av sig om vårt intro. 303an, Jörgen Eksvärd, Martin Paulsson, Anders Fyr, Fredrika och Erik Dahlberg. Bland flera, men de nådde hela fram till vår start här. Vi finns ju på Instagram också, Sporthuset podcast. Jag såg förresten att Jonas Eriksson, fotbollsdomaren där före detta som är SVT-expert, nu gjorde debut på Instagram och en rivstart, alla tänkbara bilder. Jag vet inte varför jag berättade det riktigt.
Nej, det beror på vad bilderna innehöll, känner jag.
Jag vet inte riktigt.
Han har ut alla tänkbara bilder, då tänker man sig, okej, det kan ju vara en del faktiskt. Det kan ju vara en viss spännvidd. Dessutom vill jag säga så här, när Jonas Eriksson, som du ska lägga till på hans titel, gäst i sporthuset.
Ja.
För vi har ju varit i Jonas Erikssons och Niklas Wikegårds paddelhall och crossfit och gym och en del annat.
Ja, han gör det bra dessutom. Riktigt, riktigt bra. Oerhört sympatisk och liksom klara av och reda ut de här domslutsdiskussionerna, situationerna även i löpande spel tycker jag är faktiskt en riktig tillgång, och dessutom när han kan förklara det hela, så att jag tror hela svenska folket kan regelboken betydligt bättre nu än innan det här mästerskapet drog igång, mycket tack vare Jonas Eriksson, som för övrigt också passar in i andra diskussioner och så en stor stjärna till Jonas Eriksson.
Jag är helt enig. Då kan man dock lägga till att uppenbarligen så de som tittade på matchen mellan Sverige och Ukraina hade uppenbarligen missat regelkursen. Därför att alldeles för många av dem var upprörda över att Marcus Danielsson fick rött kort.
Mm. Och det lade han ut en förklaring om också på sitt nya Instagram, Jonas. Varför regeln säger att det ska vara rött kort. Så där finns det. Apropå SVT så är lite kul klipp här som jag fick av Kristoffer Berg. Apropå att det är i detta mästerskap, precis som i alla mästerskap, i alla sändningar, i alla sammanhang, oavsett sport eller inte, har varit sensationellt mycket fantast också i det här mästerskapet. Och därför är det lite kul med Pelle Bäckman då, kommentatorn som kommer på sig själv.
Det är tydligt.
Ja, det var en oerhört tilltransat situation där inne, och det är som du sa otroligt att bollen inte...
Han kanske lyssnar på sporthuset, det lät nästan så.
Men det är ju kollega till er på Discovery.
Ja, jo.
Men oaktat det var ju mycket stiligt av Pelle Bäckman. Jag måste säga att jag delar ut en extra guldstjärna här alltså till hans sätt att... För dessutom är så här, en tilltrasslad situation kan ju näppeligen vara fantastisk. Det är ju bara så enkelt. Så att det här, men alltså synonym...
ordboken.
Nej, men alltså intresset av synonymer har ju kommit på bana två, känner jag. Så att det finns ett jobb att göra i det sammanhanget.
Ja, för grejen är också, nu har det blivit en grej att vi pratar om fantastiskt i sporthuset, men om man byter alla fantastiskt mot otroligt istället, det är ju inte på pluskontot. Och istället bara kör man otroligt hela tiden. För det kan man ju, då har man fastnat i det istället. Så halva grejen är ju också att inte använda ord som överdriver det hela. Och det var väl det som Bäckman kom på. Tilltrasslad situation är inte fant utan oerhört. Bra, Pelle. Riktigt bra.
Det är tydligt.
Ja, det var en fant. Oerhört tilltrasslad situation där inne. Och det är som du sa, otroligt att bollen inte...
さかり今日という日は今日限り君と明日もまた会えるように交わす言葉はありがとうよいしょこりゃありがとうオリンピックとパラリンピックそれとトントトントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントント
Och nu också OS-laddning, apropå det vi ska göra på Discovery. Jens, för du är ju inblandad, jag vet inte om det har framgått riktigt, men du ska ju faktiskt också jobba med OS, berätta.
Jag ska jobba med fotbollen och specifikt damfotbollen under OS och ser väldigt mycket fram emot det. Dels för att det brukar bli folkfester och det svenska damlandslaget brukar engagera det svenska folket på ett väldigt bra sätt runt omkring mästerskap och OS vet vi att det blev silver senast. Så det finns liksom förhoppningar om att kunna nå långt. Det är ju en intressant grupp som Sverige också hamnar i med regerande världsmästarna USA. Så man får direkt testa sig mot möte sedan. Tony Gustafssons Australien finns också att möta i gruppspelet innan det blir dags för Nya Zeeland. Så de här matcherna och finaler och bronsmatch och allt vad det nu är för någonting ska jag göra tillsammans med Petra Svensson. Och det tycker jag ska bli kul att jobba ihop med henne kopplat till de här matcherna.
Mm, och sen kom Irma Jelin var på plats också i Japan där. Var det någon, truppen kom ju precis här nu. Var det någonting som stack ut eller?
Möjligtvis att Rosengårds unga talang Bennison kom med.
Hon som är så värderad och, så högt som vi pratade om i Sporthuset tidigare för eventuell försäljning i framtiden till någon europeisk klubb.
Just det, hon är lovande och hon är duktig. Sen fanns det väl en, man kanske, jag tror Gerhardsson vägde en Emma mot en annan Emma, nämligen Emma Berglund som har varit med tidigare mot Emma Kullberg som han valde i det här fallet. Men det anmärkningsvärda egentligen som ju är värt att lyftas i sporthuset också är ju de tunna trupper som tas ut. Vanliga fall när man åker iväg på ett EM så brukar det vara 20+3, det vill säga två utespelare på varje position och tre målvakter brukar det vara till ett mästerskap. Till det här mästerskapet så får Peter Gerhardsson och hans ledarteam ta ut 16 utespelare. Mm. Alltså inte 20 utan 16. Tänk att du har 5 byten. 10 utespelare spelar. Skulle du nyttja alla 5, vilket man kommer att behöva göra när man spelar i Japan, 35 grader med en enorm luftfuktighet, det kommer att tära och ta något enormt på spelarna. Så kommer du nyttja, mer eller mindre hela truppen varje gång du spelar match. Och du spelar då match hela tiden var tredje dag. Vilket innebär att återhämtningen är inte som EM där helt plötsligt efter gruppspelet kommer 2 stycken spelfria dagar eller något i den stilen. Utan man bara matar på. Och det som är så konstigt är att det finns 4 spelare utöver de här 16+2 som är uttagna som är med i Japan. Som kommer att vara med på träningarna, som kommer att bo tillsammans med laget.
Så det var inte begränsat på grund av coronaregler i Japan, hur många som får resa
Nej, det är hela vägen fram till final. Så är det, var tredje dag. Och så sen ska du gå på de här, alltså det kommer att vara spelare som går sönder och det kommer att vara spelare och som tar stryk och blir slitna, och vi kommer att se spelare som vinglar omkring i slutet av matcher. Jag tror det kommer att, jag fattar inte att det där inte har tagit större, fått större utrymme, för att det är helt galet att det är på det viset.
Men det är ju helt tokigt om det blir på bekostnad av spelarnas säkerhet.
Ja, det är det jag är inne på. Och så sedan, i och med att de här fyra reservspelarna finns och bor och tränar med gruppen, så förstår jag inte varför det inte inkluderar dem i det.
Obegripligt.
Mm. Och när vi är inne på OS, och apropå det här med begränsningar, så pratade vi ju förra veckan med Alexander Lundholm och Miro Salar om det här med...
Ja, de var på ditt rum, ja.
Ja, OS-uttagningar.
Ja. Och vi, ja, bra sur där, ja.
Där pekade vi ut såklart Daniel Ståhl och Armand Duplantis som två av de största guldhoppen för hela den svenska OS-truppen. Ett annat är ju kanske inte guld, va? Eller medalj, damlandslaget? Eller guld, fotboll?
Medalj inom räckhåll.
Ja.
Svårt, jag håller både Holland och USA som två stycken... två favoriter.
Det låter lite grann som VM 2019, för det var precis likaledes där i de nämndes med stor respekt.
Men så det är ju lättare, ja, på ett sätt nämns. Är OS lättare än VM i en del sporter. Så är det faktiskt.
Mm.
För tittar vi på damfotbollen, så är det ju bara tre europeiska nationer som får vara med i olympiska spel. Och så ser
vad är det för rättvisa?
Nej, men jag menar, så ser ju inte verkligheten ut, hur fotbollskonkurrensen ser ut.
Nej, nej, nej.
Tyskland och så vidare inte.
Men det är ju som VM i fotboll egentligen också. Där är det ju också en spridning i världen, och alla konfederationer ska vara representerade.
Mm.
Vilket ju innebär att det ofta blir någon nation som kanske är sämre än de andra.
Ja, precis. Och i de individuella sporterna så är det så att man får, i friidrott får man ju bara tre ifrån varje land. Och det gör ju att det är mycket svårare att vinna Bauhausgalan som kommer på söndag förresten. Inför 3000 åskådare, minst, underbart.
Per sekund.
Ja, jag vet inte riktigt hur det blir faktiskt. Jag håller på att gnugga med det där.
För det är väl utomhus?
Ja.
Friidrottstävling utomhus.
Jag hoppas
då bör
det
ju
rimligen
vara exakt samma regler som gäller för att spela fotboll utomhus.
Ja, jävlar vad kul det ska bli. Söndag, Bauhausgalan. Missa inte. Men det är tuffare egentligen att vinna ett lopp där då mot alla kenianer och amerikaner när det får vara fler än tre. Är ni med på det? Och tittar vi på till exempel bordtennisen då, som jag har botaniserat lite i. Det var ju bordtennis-EM nu veckan som gick.
Falk.
Och det blev medalj. Mattias Falk gick till CM. Det blev ett brons då. Han förlorade mot en spelare som...
Timo Boll.
Exakt.
Bra koll på tal om namn som var uppe här häromsistens.
Han omnämndes ju där,
ja,
i det avsnittet.
Underbart.
Åttonde EM-guldet för Timo Boll, som ju är... Jag tror han är född samma år som Zlatan. Alltså 40 år. Men då är det så på OS att man får bara två från varje nation. Och på VM tror jag det är fem. Så att det är två kineser i herrsingeln mot fem. Alltså det är som natt och dag. För Kina är ju oerhört överlägsna. Och det gör att en sån som Mattias Falk, när han gick till VM-final för två år sedan, så var det en mycket större prestation än om han skulle gå till OS-final nu. Men det kommer ju anses större, eftersom OS har en annan nimbus, strålglans, hos svenska folket om man går till OS-final. Så när vi minns Jo Wallners triumf i Barcelona 92, så var det egentligen... Rent konkurrensmässigt så var det lättare för honom än vad det var när han till exempel vann VM. Så Falk har faktiskt ganska bra möjligheter i ett OS med rätt lottning och sådär. Sen har vi ju ytterligare svenska laget också medaljchans, när vi ändå pratar OS-medaljchanser, och även litet slag också för den här singelspelaren Anton Kjellberg, som har vunnit i princip rubbet i stenhårda Bundesliga där. Så att det finns flera svenska medaljmöjligheter i bordtennisen. Lite grann också som ett resultat av då begränsningarna som man har under ett OS.
Jag tycker ändå man ska plussa ändå för alltså den här olympiska delen av att hålla nere antalet deltagare för varje nation och skapa en bredd.
Mm.
Det är lite grann den olympiska, för den sticker ju ändå lite ut, den här olympiska andan, och alla samlas och går in tillsammans och viftar med flaggor, och bor i samma by och sånt där. Alltså den är ju, och den tycker jag är väldigt tilltalad av det. Jag tycker det är en USP, va? En unik försäljningsidé för de olympiska spelen. Och då tycker jag verkligen att det gör mig inte så mycket att det råkar vara ett gäng kineser då som är himla skickliga i pingis som inte får komma och lira. Eller badminton. Det tycker jag inte. Jag är inte så otroligt upprörd över det. Och den här rättvise linjen som det ska gå på någon enorm världslista. Så ja, Jo, så kan det väl vara. Men de som är där och tävlar och den som vinner kommer ju hyllas för det. Och sen att det är mycket lättare att ta... Du är ju inne på det, Tommy. Du är ju, men att det är mycket lättare att ta... De skjuter lerduva ett par i taget eller vad det är. Liksom. Men herre jösses om det är en svensk som... Det är otroligt härligt med ett OS när det helt plötsligt börjar plinga i alla olika ingångsvärden som finns för att få nyheter. Så står det liksom, nu är en svensk skytt här eller skit. Mm. Eller vad, och man har ingen aning om vad det är för sport. Har dålig koll, men man kastar sig fram liksom, och så avgörs det med någon millimeter där. Och det är någon annan man hoppas missa och så träff. Det är ju underbart tycker jag. Sen sitter väl inte jag och läser resultatlistorna och ser att ja, men det var 15 kineser till som var bättre än den där svensken. Skit jag väl i. Skjut bara och sätt den så vi får jubla. Det tycker jag är härligt.
Det förklarar ju lite grann om hur viktiga amerikanska uttagningarna är på 100 meter.
Ja herregud ja. Mm. Det är ju helt avgörande. Men, ja. Men de springer i det här Eugene eller vad det heter va? Fruktansvärt varmt. Fruktansvärt varmt. Jag såg en temperaturmätare därifrån. Man trodde det var möjligt.
Det är 40 grader.
Fruktansvärt varmare.
Ja. Det är otroligt. Det är som i Kanada. Jag tror det är samma, värmebölja.
49,5 ja. Var det där. Ja, ja visst. Rekord 3 dagar i rad i Kanada. Norr om Vancouver eller öster. Strunt samma väder. Fruktansvärt. Otroligt tufft att ha uttagningar med de förutsättningarna.
Nej, men, och det som är så
i och för sig lika varmt för alla, jag vet, men ändå.
Jo, men det som är så speciellt som många inte känner till egentligen. Det här är lite fascinerande. Det är att pratar vi alla grenar i friidrott upp till och med att springa 400 meter. Det ska vara så varmt det bara går.
Då Tokyo blir väldigt bra.
Ja, det kommer bli enorma resultat. Mm. Alltså alla grenar tjänar på tokvärme i friidrott upp till och med 400 meter. This is Sydney McLaughlin challenging Dalila Muhammad. Sydney McLaughlin gets ahead of the world champion and the Olympic champion. Sydney's time is now. And what does that time look like? 52-51-0. That's a new world record. The first woman ever under 52 seconds flat. We had an inkling it was coming, Sonia. Sydney got it done. Her time is now. What a race! Det blev världsrekord på 400 häck damer. Det blev världsrekord kula herrar. Ett av de där omöjliga rekorden som vi pratade med Arne Ljungqvist om från ja, gränsfall 80-90-tal.
Gentlemannen.
Ja, i avsnitt 301. Hyllat samtal tack vare Arnes underbara vitalitet. Tack alla lyssnare som hört av sig om det. En hundradel från världsrekord på 110 häck. 400 delar från världsrekord på 400 häck herrar. Och sen framförallt två nya sprintfenomen som har dykt upp. Den ena är ju då den här 17-årige Arion Knighton som är född 2004 och slog Usain Bolts juniorvärldsrekord på 200 meter. Ser ut som Bolt också, sådär lång. Så han har alltså slagit Bolts gamla tider för att se om han kan fylla på med lika bra seniorkarriär. Han är ju klar för OS. Och så har vi nya Florence Griffith Joyner, Shaqari Richardson, som på 100 meter gjorde 10.64 i medvind. Jag måste nästan visa er den här målgången som hon gör.
Mm, jag tror jag såg den faktiskt. Jag bara flyter iväg. Shaqari Richardson with that bright orange hair. She wasn't the first out of the blocks. On the inside, Tiana Daniels got a good start, but this is where Richardson winds up and eases back. She points to the time, 10.65. How about that? Eclipses her 10.72. It's wind-aided, but she started pointing at the clock 30 meters before. Hon som pekar på klockan.
Ja, precis. När hon går i mål.
Ja, det gör hon faktiskt.
Hon bara pekar på klockan.
Åh gud, vilka naglar.
Ja, Florence Griffith Joyner
längre. Ja. Vad heter hon?
Shaqari Richardson. Shaqari. Hon kommer bli...
Tjena.
Hon kommer bli en av de stora profilerna i Tokyo.
Men alltså, du pratar om den nya Florence Griffith Joyner. Du pratar om den nya Usain Bolt. Mm. Det kommer alltid någon annan.
Ja.
Tänk att det ständigt upprepas så. Vi sitter och säger att ingen kan slå det här och det är så, va, va, va. Och nu sitter vi och pratar om det nya. Mm. Det är det som också är så härligt. Och som gör att man ser fram emot de här stora idrottsevenemangen och tävlingarna. Det kommer alltid någonting nytt att följa. Underbart. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Jag älskar kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag. Är det actionsport igen? Är det som är på programmet eller hur var det?
Ja, det stämmer.
Vad ska kärleksbombas idag?
Det var ju en del av action-delen, eller?
Inlines var det. Mm, bra, inlines bra. Var det, ja!
Eller det du brukar kalla för roller baby.
Roller baby.
När jag kärleksbombade roller derby.
Ja, det var fina grejer.
Vilket avsnitt roller baby. Alltså jag tror så här att det var i avsnitt 3.
Avsnitt 3, det var ju 300 avsnitt sen kan man ju
snyggt, den bara plockade det var riktigt bra.
Men det tangerar så tillvida att det sker på skridskor med hjul, men roller derby och så är ju med sådana som har dubbla hjul, och inline som vi kommer att prata om nu har ju alla hjulen på en rad och blir lite gärna mer lik en skridsko på så vis.
Jag erkänner till fullo att jag är mycket nyfiken, Jens.
Ja.
För vad du har att berätta på den här punkten, så jag lyssnar tillsammans med alla oss nu med nyfikenhet.
Inlines, alltså skridskor med hjul på en rad, är någonting som jag har praktiserat en hel del själv som motionssyfte. För grejen är den, när man åker inlines på asfalt så blir det som en vibration. Sådär. Och den där vibrationen gör att musklerna hela tiden måste vara beredda och reagera. Och, vilket gör att det blir ett väldigt bra sätt att träna sina muskler. Så efter min knäskada så hade jag svårt att springa, men kunde lättare åka inlines. Och det här vet jag även andra som har haft knäskador har kunnat använda på liknande sätt. Och då är det liksom, det finns, alltså det är helt magiskt underbart att snöra på sig sina inlines en sommardag. Och så sedan bege sig ut och åka. Och så söker man upp nyasfalterade cykelvägar. Helt otroligt. Och så glider man bara fram där och tar del av och tränar och tar del av natur och omgivning. För man tar sig en ganska bra bit. Jag brukade åka hemifrån och upp till Lomma där familjen hade åkt iväg för att bada. Det var perfekt att åka dit ungefär. En mil var det på inlines. Och så snörade man av sig inlinesen och gick och tog ett dopp och satte sig och fikade med familjen. Men det vi ska prata om. Och egentligen som jag hade huvuduppgiften var egentligen att titta närmare på aggressive inlines. Och det är en sport- och tävlingsform som finns under organisationen World Skate. Och där under finns bland annat, som du var inne på Tommy, roller derby. Där finns inline hockey, det finns rinkhockey, det finns roller freestyle, det finns skateboarding, det finns inlines alpine, det finns inlines downhill. Ja, men jag hade ingen aning om att det fanns så många sporter som bedrevs på hjul, och i de allra flesta fall på underskor. Men vi har en kär lyssnare till oss på sporthuset som heter Nima Vaseggi. Jag tror att namnet uttalas så, om inte annat så ber jag om ursäkt för det. Som har skrivit ett så fenomenalt fint brev om sin relation till aggressive inlines. Tänk aggressive inlines, då är det de här små hjulen, flera små hjul, lite hårdare hjul. Och nu pratar vi de som håller på och gör massa trick. Tänk där det finns skateboardramper, där finns det de som åker aggressive inlines. Så de gör grinds och de gör snurrar och de gör volter. Ni vet grinds när de åker upp och så glider på ett räcke eller på en kant eller något i den stilen. Så där det finns skateboardåkare, där finns det aggressive inlines-åkare. Nima Vaseggi, jag ber att få läsa ditt brev som en endast härlig kärleksförklaring till aggressive inlines. Låter det som en bra idé?
Härligt.
Jättebra. Ni pratade om era fyra alternativ till actionsporter för vilka vinnarna skulle hamna i er kärlekspåse. Jag noterade till min förskräckelse att inlines inte var med. Mina herrar, sporten inlines, rollerblading, aggressive inlines, jag kallar det vad ni vill, räddade mitt liv. Jag är som många andra i detta land en person med föräldrar som inte är födda i Sverige. Och jag brottades som barn och ungdom med samma problem som många av dem som växer upp idag gör. Fattigdom, en far som dog i svitarna av mina föräldrars flytt hit, eller rättare sagt flykt hit. Det ena leder till det andra och ett liv omgärdat av kriminalitet och droger var ett faktum. Idag finns det idrottare att se upp till, som Alexander Isak, Robin Quaison, Henok Goitom, bröderna Ymer, Mutumba, Dejan Kolosevski och såklart Zlatan Ibrahimovic att se upp till. Men på den tiden var det minst sagt sällsynt. Det fanns inga som såg ut som jag att se upp till. Rasismen var utbredd och påtaglig runt om mig. Åren gick och jag fattade att jag måste göra något. Så jag gick förbi Observatorielunden i Stockholm en dag. Där var de, inlinesåkarna. Det såg coolt ut, så jag frågade, vad är det där för någonting? Och i princip för första gången i mitt liv blev jag mottagen på ett sätt som jag aldrig blivit förut. Det var sättet de behandlade varandra på. Det var ingen tävling. Det skulle inte göras poäng. De höll på där och pressade sig själv till gränsen individuellt. Men alla applåderade, alla jublade och kramade om den person som klarade av det han försökte med. Eller hon försökte med. Så jag tog mina sista pengar och köpte ett par inlines. Och sedan den dagen var jag ensam varg i min hemort utanför Stockholm. Jag bar och åkte alltid runt med mina inlines. Tog avstånd från allt det dumma i mitt liv och hängde själv i skateparken. Efter något år hade jag nya kompisar. Efter ytterligare något år var vi ett helt gäng som behandlade varandra på exakt samma sätt som den där dagen i Observatorielunden. Vi var folk från alla länder i skateparken. Det var tricken och gemenskapen som var bärande. Helt plötsligt så blev skolan viktigare tillsammans med mina nya vänner. Helt plötsligt lärde jag mig nya ord. Vokabulären blev bred och svensk. Då var jag i 12-15 års åldern ungefär. Nu är jag 34. De jag växte upp med och såg upp till i mina tidiga tonår är antingen döda eller sitter inne. Men mina vänner från skateparken, de har jag kvar. Jag är gudfar till en i gängets dotter och han är gudfar till min son. Min son är för övrigt döpt efter en inlinesåkare, men säg inget till min fru för hon skulle bli tokig. Jag är övertygad om att alla sporter i er omröstning har liknande exempel. Men de sporterna präglas inte av min historia. Min handlar om sporten inlines. Och jag är fullständigt övertygad att om jag inte hade funnit den här sporten så hade det gått precis lika illa för mig. Vi pratar ofta om idrottens syfte som utbildande och att rätt ledare ska sätta tonen med mera. Vi pratar om tävlingen och att lära sig att hantera med- och motgång redan i ungdomsturneringar. Jag vill med mitt varmaste hjärta, men strängaste ton, passa på att belysa sammanhanget. Vi hade ingen tränare, vi hade ingen tävling, vi hade bara varandra och det vi älskade att göra och det räckte. Det fick mig på banan och idag har jag ett liv som jag är stolt över. Som sagt, jag tror inte jag hade haft det utan det där första paret inlines. Det är så fint skrivet, ja. Nima, så att jag stockar sig, vad heter det? Stockar sig i halsen.
Ja. Ja, det är ju det bästa man kan tänka sig. Den nytta som idrotten kan göra. Det här, det är ju, snacka om en autobahn till integration. Eller hur? Mm. Det är det vi pratar om här. Att alla blir integrerade och får den här samhörigheten tack vare en idrott. Så det är ju, ja, jättefint.
Och tänk en idrott som också kan växa fram utanför föreningslivet.
Mm.
För det här är ju inte några som i 50 år har drivit en förening och så sedan så har det byggts upp ett nätverk och man tar hand om och man är duktig på att marknadsföra sin sport och locka till sig nya. Det här är ju liksom, det här bygger ju på deras gemenskap och det sammanhanget, och det tycker jag är så oerhört fint beskrivet och hur man kan finna liksom trygghet med sina, där man delar ett intresse som är i det här fallet aggressive inlines.
Alltså varmaste hjärta och strängaste ton, det är ju en fullständigt lysande formulering. Och då lyssnar man ju, då lyssnar man ju noggrant på vad
brev
som sägs.
Vilket brev.
Ja, otrolig berättelse. Men jag blir jag sitter ju fast i det här att alltså, det här när vi ska tillbaka, vi ska vidare, vi ska ju bygga upp någonting igen. Och det här är så viktigt. Det här är ju så otroligt viktigt i folkhälsoperspektivet. Vi kan prata integration, vi kan prata om den här berättelsen tar ju bort från det mörka med kriminalitet och allt det som är skit och elände. Beskrivningen här är ju att det är ju kompisar som är döda eller sitter inne. Det är den allvarligaste tonen man kan ha. Det är den allvarligaste tonen man kan ha. Den strängaste tonen man kan ha. Men alltså, det blir så fruktansvärt snett, va? När jag hörde en undersökning som sa att inomhusidrotterna, hallidrotterna hade tappat, vad var det? 4 av 10 utövare borta i kölvattnet av pandemin. Och den folkhälsobetydelsen i att få igång verksamheten är så otroligt kolossalt viktig. Mm. Den är så otroligt kolossalt viktig. Och det måste tas på absolut största allvar. Det här var ju en sån lyckoträff och som kärleksbombning bland de bästa vi har haft, skulle jag säga.
Man skulle nästan vilja åka förbi och
ja, du kan ju,
se ja, men vad de håller till.
Ja, men du kan ju ta dina inlines. Jag har ju förstått att det är ju skickligt. Du är ju gammal tv-pucklirare också, så att det är lite mer skridskoliknande än vad det var i roller här. Det är ju bra.
Det är också det som vi kärleksbombade i avsnitt 239. älska spontanidrott. För det här är ju eller hur? Det här är ju faktiskt spontanidrott också.
Ja. Så var sonen döpt efter en inline, eller vi fick inte snacka om det, eller var det?
Just det.
Säg ingenting.
Hoppas inte frun lyssnar på sporthuset.
Helt underbart uppfångat, Jens, och tack, stort tack Nima för ditt mejl som säger så mycket om idrotten just nu. Med varmaste hjärta och strängaste ton.
Ja, otroligt stilig formulering. Men det...
Så vill jag nu uppmana dig att lyfta kärlekspåsen.
Ja, det finns ju ett stråk av författarskap här i det här brevet vi fick.
Mm. Då kör vi väl på traditionellt sätt att Jens får... guida oss framåt.
Om du jag vill bara meddela domaren att det ligger alltså en lapp utanför alla potter. Olyckspåsen är inte ens med. Men det ligger en lapp utanför, den låg på bordet. Vad står det på den?
Oj, det här ska vara i olyckspåsen.
Lägg mig i lådan, står det.
Ner i olyckspåsen med det här.
Bäckström Gate, ja den låg utanför, jag vet inte.
Den hoppade ur kärlekspåsen.
Någon gång kan Bäckström Gate dras. Det är så mycket kärlek här, så jag är fel.
Ja.
Nu har jag fastnat här, men här kommer
det. Samtidigt som lappar dras så ser jag härliga Lasse och härliga Tommy via Skypes videofunktion. Och Tommy i en underbart somrigt Hawaii-skjorta med vit bakgrund och lite palmer. Ja, i bästa Beach Boy-stil. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take it. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't...
Och jag har en gul piqué på mig. Nu ska vi se, här har du den här. En illröd lapp.
Vi pratar
till.
Om någonting som finns i alla lagsporter. Kanske inte alla lagsporter, men i varje fall lagsporter som har mål. Det är nämligen den som vaktar målen som vi ska kärleksbomba.
Målvakter står det.
Målvakter?
Ja.
Ja.
Ah, vad kul. Men ja, det passar
den
bra.
Den är bred.
Ja, den är bred. Alltså, då gäller alla sport. Oh, herregud, hur många sporter har målvakter? Det börjar jag fundera på till att börja med.
Men jag tänker att är du handbollsmålvakt och så kommer någon och hoppar in där från 6 meter och drar den precis, den visslar till precis in till örsnibben. Det är klart, det känns ju inte så otroligt säkert. Eller de här bandymålvakterna.
Ja, vilket som är värt, handboll eller bandy?
Ja, de står och lappar till i minus det är så här, är det med Shabarov ska spela så här, de kortare spelar 20 minuters perioder bara för att få ihop matchtiden sen.
Det är kärleksbombning.
De står och lappar till i 42 grader då du skickar upp offland. Då är det skönt att klistra bollen, va? Eller åtminstone är det en imponerande insats.
Så ja, jag får upp ett par grejer. Dels brukar man ju prata om trummisarna som speciella i band, lite galningar, och att målvakterna är liksom lags trummisars motsvarighet. Där var en grej, att de är väldigt ensamma och utelämnade. Ett misstag är liksom, tänk Tommy Salo, tänk spanske målvakten Simon. Alltså de blir ju där alldeles stående själva.
Vad var det?
Spanska målvakten.
Pedri skickar bollen hem på en 40 meter rull och han missar. Det är obegripligt.
Alltså. Ja. Och just bara att vi snackar om det på det här sättet säger ju en del om deras utsatta läge. För när en utespelare gör motsvarande miss, inte samma snack.
Nej.
Vi tar tag i målvakter till nästa vecka.
Målvakter.
Vi måste ha en supportersång.
Ja,
det har ju, måste vi. Det har blivit en tradition. Och ja. Jag tog fram en, du kan läsa här, Lasse. Det
är Stefan Engdahl.
Ja, det är en liten blinkning kanske till engelsk fotboll apropå att de fortfarande är kvar i turneringen trots allt.
Okej. Vi pratar om världens äldsta supportersång. Han skriver det här, de tre sista orden där, i versaler med utropstecken. Det vill säga, det här är någonting att fästa uppmärksamhet vid. Jag fortsätter. On the Ball City, som skrevs redan på 1890-talet. Oj, och är därmed äldre än den klubb som idag använder den. Och det är Norwich City. Kanariefåglarna, The Canaries, som vann The Championship och är klara därmed såklart för Premier League till kommande säsong. Och han skriver så här, texten alltså: keep it low and splendid rush, bravo, win or die, on the ball City, never mind the danger, steady on, now's your chance, hurrah, we've scored a goal, City, City, City. Det där är den del som sjungs till vardags, skriver Stefan Engdahl. Sången i sig är ju mycket längre. Att stå på läktarna på Carrow Road och själv sjunga med, skriver Stefan, i den här, en enorm upplevelse. Stefan Engdahl alltså. Mm. Och jag ber verkligen Stefan om ursäkt att jag inte framförde texten i den takt du hade hoppats.
Det kommer nu istället.
Men precis, vi ska ta revansch om en kort stund.
Den här kan Martin Olsson med andra ord och Teemu Pukki.
Ja, just det.
Men jag vill, innan vi skickar av den här låten, så vill jag ändå framhärda att vi ska tippa semifinalerna.
Mm.
För då är det nämligen så här att mellan de två utgivningsdagarna här, torsdag den 1 juli och torsdag den 8 juli, så har kvartsfinalerna som vi tippade för en stund sedan avgjorts. Men också semifinalerna.
Ja, så är det.
Så vi är framme vid ett finalpar.
Då kan vi inte säga så här, vilka spelar final, det är egentligen enklast.
Exakt, men jag ville bara ge bakgrunden.
Ja. Och då säger jag bara, jag är tvärsäker. Nej, så kan man inte säga. Men jag tror stenhårt på en final mellan Belgien och England.
Jens?
Belgien och Danmark.
Spanien, Danmark.
Mm.
Oh, Danmark fick 2 röster och är därmed klara till final.
Det ska vara rättvist.
Det är faktiskt så.
Det är rättvist om det är så, eller hur?
Nej, men det är vanlig rösträkning.
Det får vi gå till Andreas Norlén och ta en liten talmansrunda om.
Ja, men
då kör vi.
Då kör vi On the Ball City. Nästa vecka är vi tillbaka, alltid på en torsdag. Då är det finalklart i EM-fotbollen.
Hej, hej.
Hej då.
Hej då. Yeah.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippie!